Där hörde ni en välkänd signatur till den här programserien som heter Kvalet inför valet. Och ni lyssnar alltså till Tyresöradion. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och idag har vi kommit till Miljöpartiet. Välkommen hit, Björn Stenqvist.
Ja, men tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
Ja, trevligt att ha dig här. Det är första gången som du och jag träffas.
Ja, det stämmer.
Mm. För du är ju nytt första namn på Miljöpartiets lista här i Tyresö, eller hur?
Ja, precis. Jag har bott här i kommunen sedan 2020 och varit aktiv i Miljöpartiet i Tyresö och suttit i kommunfullmäktige senaste mandatperioden. Men nu är jag nytt första namn, precis som du säger.
Ja. Mm. Vill du säga något mer om dig? Vad har du för bakgrund och hur kom det sig att du är engagerad i politiken?
Ja, precis. Jag är uppvuxen i Östersund. Min mamma och min moster har en sommarstuga i Tyresö, så jag har liksom kopplingen hit. Och sen så, mitt politiska engagemang började på gymnasiet. Då hade jag en lärare i miljövetenskap som var väldigt duktig och det var väldigt mycket uppmärksamhet kring klimatfrågan då, runt 2005 ungefär där. Så då började jag snöa in totalt där och upptäckte att det här är en väldigt viktig fråga för min och allas framtid och att jag ville göra något åt och lösa den. Så det var liksom huvudanledningen till att jag började engagera mig och ja, det är fortfarande min största drivkraft med klimat och miljö. Sen har jag såklart andra frågor också. Så då började jag och sen så väldigt kort då vad jag gjort tidigare så jag utbildade statsvetare och miljövetare. Har jobbat dels i flera civilsamhällesorganisationer och dels i politiken på olika sätt. Och sen så nu har jag landat här i Tyresö, bor här med tre barn.
Har du någon post i någon nämnd idag?
Ja, jag sitter som ledamot i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Och sen så sitter jag i kommunfullmäktige som en av våra tre nuvarande ledamöter.
Mm. Ja, för ungefär 2 år sedan så blev det ju så att Socialdemokraterna och Moderaterna bestämde sig för att gå ihop och styra kommunen. Och det innebar ju för er att ni inte längre satt med vid grytorna kring bordet kan man säga, utan ni hamnade i en annan position. Hur har de här 2 senaste åren varit för er?
Ja, nej, det var ju såklart en stor omställning. Kanske ännu större omställning för de av våra nuvarande toppolitiker. Nej, det har ju varit en stor omställning och vi har ju varit missnöjda med mycket av utvecklingen sedan dess. Och det är väl vanligt såklart när man sitter i opposition, men det är det framförallt baserat sig på för oss. Det är dels klimat- och naturmiljöfrågor som vi tycker har försämrats eller går alldeles för långsamt. Och sen så tycker vi generellt att demokratin har faktiskt försämrats. Det har blivit mindre öppet och transparent. Mycket svårare för oppositionen att agera på ett rimligt sätt. Så vi tycker ju att vi är inte nöjda med det nuvarande styret och tycker faktiskt att de agerar lite maktfullkomligt ibland när de två partierna styr ihop och verkar tycka att man ganska mycket kan strunta i oppositionen.
Ja, det är ju intressant att höra. Men idag ska vi mest prata om er politik, då, vad ni vill med Tyresö.
Absolut.
Och jag var inne och tittade på er hemsida och ni har många punkter som ni pratar om. Och vi kan förstås inte gå igenom allt. Men jag tänkte vi ska börja med en av de frågor som jag tror att Tyresöborna tycker är mest viktig, nämligen skolan. Vad tänker ni där?
Ja, såklart att den är extremt viktig. Och vi tycker att skolorna i grunden är välfungerande och bra i Tyresö, men att det såklart kan förbättras ännu mer. 2 viktiga satsningar vi vill se är att fler skolor ska ha 2 lärarsystem. Det är några som har liksom börjat prova det i Tyresö och vi ser positiva erfarenheter och ser gärna att det sprids till fler skolor och fler klasser.
Vilka skolor är det då som har börjat pröva det?
Jag vet att Bergfoten, sen ska jag inte svära på vilken den andra är av rädsla för att säga fel här. Men det har som sagt börjats och vi tycker man ska fortsätta med det.
Det kanske också finns förutsättningar nu också när barnkullarna minskar, tänker jag, att det kan finnas möjlighet finns fler lärare så att säga.
Ja, men exakt, verkligen. För att inte då en annan möjlighet, eller vad ska jag säga, risk när barnkullen minskar, det är ju att man säger upp lärare, för att här tycker man, här kan man spara. Men precis så, det är bättre att se det som en chans att satsa på kvaliteten. Vi vill också ha ett maxtak på antal elever i skolan, så att man kombinera de två tror vi skulle göra mycket.
Och var ska det maxtaket ligga då? Har ni någon siffra?
Nej, vi har inte satt en exakt siffra, utan det är ju sånt som det är väl lite på att förvaltningen kan ta fram ett rimligt förslag utifrån, ja, men dels vad som är bra för eleverna, men såklart vad som är liksom organisatoriskt, ekonomiskt rimligt också. Och förutom det så några andra viktiga punkter i skolan är att NPF-säkra verksamheten. Alltså NPF är ju neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Och när vi var med och styrde bidrog vi till att det kom på plats. Vi har ju en väldigt bra verksamhet idag med lärstudior och så vidare. Och det viktiga här är att man behöver kunna sätta in insatser och anpassningar på olika nivåer. För vissa barn så kan det räcka med anpassningar i klassrummet. Att läraren lär sig att hur kan man hålla en presentation, eller hur kan man använda bildstöd, eller den här personen kanske behöver sitta med hörselkåpor eller så för att kunna fokusera. För vissa kan det räcka. Sen så ska det finnas nästa nivå där man kanske har specialundervisning i vissa ämnen. Och sen så ska det finnas en nästa nivå som ju finns i Tyresö med en kommunal lärstudio där man går helt liksom centralt med de elever som har de största behoven. Så att fortsätta på den NPF-säkringen som redan har gjorts i stor del faktiskt i Tyresö är viktigt.
Sen läste jag också att ni vill att man ska uppmuntra till rörelse i skolan. Hur kan man göra det?
Ja. Nej, men det kan ju dels vara en del av skoldagen. Jag vet att det finns ju lärare som jobbar bra med det, att ha små mini-rörelsepauser under lektionstid eller hur man jobbar på rasterna. Jag såg med glädje i en av mina söners skolor att de hade en sån liksom, dansgympa sådär på morgonen som idrottsläraren höll i alldeles innan skolstart. Det var ju ett underbart initiativ. Så under skoltid, se till att skolgårdarna bjuder in till lek och rörelse också. Och utöver det så är det väldigt viktigt att uppmuntra på olika sätt att gå och cykla till skolan för dem där det är möjligt. Det är såklart av miljöskäl som vi vill det, men det är också väldigt viktigt för unga att få den starten och avslutet på skoldagen att ha rört sig en bit. Och det handlar ju både om hur vi bygger trafikmiljöerna runt skolorna i bostadsområdena så att det blir säkert att cykla och gå. Men det kan ju också vara så att man på skolorna kan jobba med olika sorters initiativ och tävlingar och information till vårdnadshavare och sådär. Så jobba lite mer med den biten.
Och sen vill ni också öka andelen ekologisk mat. För vad jag förstår så ligger Tyresö ändå ganska bra till idag. 51% har jag läst, och ni vill öka den andelen till 60. Men det här kostar väl pengar, antar jag?
Ja, men det gör det. Absolut. Den ekologiska maten är ju lite dyrare. På riksnivå vill vi göra det billigare, men på kommunnivå så får man ju räkna med att det kostar lite mer.
Och då kan det bli på bekostnad av till exempel specialpedagoger eller så? Eller hur mycket handlar det om? Har ni tittat på det liksom pengamässigt?
Jag har inte det i huvudet, men nej, vi tänker inte att det ska behöva ske på bekostnad av annat, utan om det krävs ytterligare budgetmedel för att kunna ha råd med det så tycker vi att det är rimligt. Man kan ju också titta på till exempel att om man har en större andel vegetarisk mat så kan det ofta vara billigare än att köpa in kött till exempel, så kanske att man också kan jobba inom befintlig skolmatsbudget för att få till det. Men om det behövs mer pengar så är vi beredda att skjuta till det.
För den debatten som du tangerade nu, det här med vegetariskt och kontra animaliskt, den har ju diskuterats ganska mycket nu.
Ja.
Det här hur tänker ni där då?
Nej, men att det är väldigt viktigt att maten ska vara god och näringsriktig, men också ha en så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Och dessutom, ja, men vara nyttig och Generellt så är det ju så att, att den vegetariska maten är nyttigare. Så vi tycker absolut att man ska styra mot mer av vegetarisk mat. Sen så kan man ju jobba på, liksom, jag vet att det finns lite olika strategier kring hur man ska kommunicera. Ska man liksom slå på stora trumman och säga nu är det vegetarisk dag? Eller ska man bara servera god mat och sen så råkar det vara lite mer vegetariskt?
Ska det vara alternativ så att säga, så att om man vill ha liksom lite kött så ska man kunna få det också? Eller hur tänker ni?
Nej, inte nödvändigtvis. Vi tänker att det fortsatt ska serveras kött en hel del. Men vi tycker inte att det behöver vara till varje måltid och sådär som vissa i andra partier vill kämpa för. Och det blir ju lite fånigt och lite vulgärt när man ska vara så här: barn måste ha kött i varje måltid, annars är de hungriga. Ja, men jag gick i skolan, det var inte så länge sedan. Det var ju pannkakor älskades ju av väldigt många. Jag vet inte om det var någon där som verkligen saknade köttet, utan ibland kanske det handlar om vilken vegetarisk mat man serverar, hur kan man få den mer aptitlig för barnen, men det handlar också om en attitydfråga från elever, men kanske också från elevernas föräldrar. Alltså, sitter man hemma vid köksbordet och hela tiden pratar skit om vegetarisk mat och säger att det här är bara massa liksom töntigt miljöflum, ja, då är det väl ganska sannolikt att barnen tar med sig den attityden till skolan och kanske inte äter så mycket. Så jag tror inte att det ska vara någon stor utmaning att servera lite mer vegetariskt.
Äldreomsorg ska vi prata om också, eftersom vi ju har en åldrande befolkning, inte bara Tyresö, men i synnerhet här då. Vi har ju många som flyttade hit till Tyresö då när Tyresö byggdes upp på 60-70-talet. Och så nu börjar bli i behov av olika vårdformer och så vidare, stöd hemma. Vad tänker ni kring äldreomsorgen?
Ja, nej men såklart även där att det är otroligt viktigt att vi ser till att den håller god kvalitet, att det finns nog många platser och sådär. När vi var med och styrde så var vi med och såg till att få på plats beslut om det nya äldreboendet i Strand. Och det är vi ju väldigt glada för, och det finns ju en stor politisk enhet om att man ska satsa på det nu. Och där är det positivt att det är ett kommunalt boende, för att vi tycker att det ska finnas en valfrihet. Det ska finnas både privata och kommunala utförare. Sen förutom de här liksom vård- och omsorgsboende eller korttidsboende, sådana här som är biståndsbedömda, alltså att kommunen beviljar dig en plats och sådär, så tycker vi att det också behövs andra typer av boenden. Kanske för de som är äldre och har särskilda önskemål, men som kanske inte behöver omfattande vård eller stöd. Det kallas lite olika. Seniorboenden eller 55-plusboenden och sådär.
Trygghetsboende.
Trygghetsboende, ja precis. Och det kan ju dels handla om, den typiska här i Tyresö speciellt kan ju vara någon som bor kanske i en villa eller en större lägenhet och känner att det här är lite onödigt stort just nu i livet, eller att man inte riktigt orkar gå i trapporna eller ta hand om en stor trädgård. Men där man inte är så pass sjuk och hjälpbehövande att man alls ska flytta in till ett vård- och omsorgsboende. Och vart flyttar man då? Ja, men då behöver vi nog en mer av särskilda boenden som passar den här gruppen. Där det kanske är absolut är tillgänglighetsanpassat, så att det inte är massa trappor, så att det inte är onödiga trösklar, utan att man kan komma fram med en rollator eller vad man kan behöva. Där det kanske finns ett visst stöd med det som kan behövas. Men där det också handlar om att det är bara en trevlig boendemiljö som man lockas till, och där man känner att det är attraktivt att flytta från sin villa hit kanske. Där man satsar mycket på gemenskap, att boende där kan träffas, minska ensamheten. Och förutom att vi tror att det skulle vara bra för många äldre att kunna hitta ett sånt här boende i Tyresö, så tror vi också att det skapar såna här flyttkedjor. Att om man då flyttar från sitt kanske större boende så frigörs det då plats för till exempel en barnfamilj som kan behöva ett större boende.
Mm. Och jag läste också att ni tycker att kollektivhus kan vara en bra idé.
Ja, absolut. Vi tror ju, generellt om vi pratar stadsbyggnad, så tycker vi att vi ska bygga blandat. också komplettera så att i alla satsdelar att det kan finnas, ja, men dels de stora hyresrätter, bostadsrätter och småhus, men också en del sådana här mer så att säga nischade former som kollektivhus eller som sagt olika seniorboenden och sådär. Så ja, men människor är olika och kan behöva olika sorters boenden.
Mm. Och nu kommer vi ju in på det här med samhällsbyggnad och hur det ska byggas och sådär. För det har ju byggts ganska mycket, tycker många, i senaste åren här i Tyresö, och det pågår ju flera områden som byggs just nu. Jag kan tycka att det inte alltid är så snyggt det som byggs. Vad tycker du?
Ja, det blir en smakfråga. Jag tycker generellt att det ser bra ut det mesta som byggs. Sen kan man såklart alltid jobba på arkitekturen och gestaltningen.
Jag tänker miljö. för det som byggs är ju på något sätt allas vår miljö.
Alltså,
det står ju där för alltid. Det är ju inte bara de som flyttar in, utan även jag som passerar på gatan eller går på liksom gångbanorna.
Nej, men visst, så är det verkligen. Så det är därför det är viktigt. Ja. Alltså att det finns, att det är riktigt att det finns politiska beslut kring var man får bygga och hur fasaderna ska se ut och sådär. Så det är absolut en angelägenhet för oss alla. Men det antar att du far efter lite grann. Det finns ju en del som tycker att man har byggt för liksom, tätt till exempel när man har byggt i Tyresö. Och exakt hur tätt och hur högt och sådär, det kan man ju såklart diskutera. Men jag tänker att det är viktigt att också ha med perspektivet, vem ska ha råd att bo där? För att vi kan ju ha någon sorts önsketänkande i att så här, ja, men alla, det är så här många som vill bo i småhus, finns det vissa undersökningar som visar. Jo, men vilka har råd att bo i småhus? Alltså, innan jag flyttade hit till Styrelse och fick en fast bostad tillsammans med min fru, det fick ju vi med hjälp av att vi kunde låna pengar av våra föräldrar för att köpa. Men innan dess så har jag bott i andra hand i otroligt otrygga former i mer än 10 år. Och många har låga inkomster. Och det är klart att man kan önska liksom en optimal miljö och att allt ska vara väldigt småskaligt och fint och sådär. Men man behöver också se lite realistiskt och se vad blir hyran för den som ska flytta in om vi kapar en massa våningar, eller vad blir priset per bostadsrätt. Så det gäller att helst kunna få med både att det blir väldigt trevliga miljöer som allmänheten tycker är trevliga, men också att det faktiskt blir rimliga hyror och priser.
Mm. För ni skriver också att ni vill ha grönare bostadsområden, och det blir ju kanske också lite svårt om man ska bygga så där som du säger, billigt och centrumnära, och för ni vill ju ha nära kollektivtrafiken och sådär. Det kan ju vara svårt att kombinera det där.
Just det. Ja, alltså till viss del. Ja, men till exempel Norra Tyresö centrum. Ja, det är ju inte lika mycket här där vi sitter nu centralt. Där är det inte lika mycket stora grönytor som om man har ett område som ligger väldigt naturnära. Absolut. Men samtidigt så ser vi det att om man använder marken effektivt, alltså till exempel bygger i första hand fler bostadshus, kollektivtrafik nära och centrumnära lägen, då sparar man också utrymme för att kunna ha parker eller för att behålla det här, den här parken eller det här grönområdet. Om vi gör det motsatta och mest ska bygga småhus som är nuvarande styrets inriktning, det är väldigt platskrävande. Alltså att få plats med 100 personer i flerbostadshus eller 100 personer i småhus, det kräver ju väldigt mycket mer plats med småhus. Så vilken mark ska vi ta då? Då är det oftast grönområden som tas i anspråk om man ska bygga väldigt mycket småhus. Och det är inte en linje som vi tycker är klok.
Trygghet är ju också en annan stor viktig fråga här i Tyresö, och det har ju hänt en del saker här på sistone. Ja, vi har fått ett område som klassats som utsatt. För inte så länge sedan så hade vi en väldigt tragisk händelse när en ung man sköts på bussen här i Tyresö. Och allt det här, förutom allt det tragiska för familjen och närstående, så väcker det också väldigt stor oro förstås bland alla som bor här i kommunen, och förstämning. Hur kan man jobba med trygghetsfrågorna?
Mm. Nej, men det blir ju otroligt viktigt. Och jag bor själv i Farmarstigen som var ganska nära där, och strax efter det hände var vi ute och knackade dörr i området där. Och det var ju flera som nämnde trygghetsfrågor som något viktigt för dem, och att det såklart inte kändes bättre efter den här hemska skjutningen. Där tänker jag att det är viktigt att jobba med två olika delar. En del som det pratas mycket om, det är ju det polisiära arbetet. Att såklart hitta och lagföra de som begår såna här hemska brott. Och dessutom de som tar initiativ till dem, styr dem så att säga, betalar de här ungdomarna för att göra det här hemska. Det måste ju såklart fungera, verkligen. Men sen så behöver vi också se, och det säger ju till exempel polisen själva, att för att verkligen få stopp på det så måste vi ju hindra nyrekryteringen. För tyvärr så finns det ju liksom tusentals, vad jag förstår, unga som nästan står på kö för att göra de här uppdragen. Och kommer vi inte åt det, då tror jag alla att vi riktigt kommer kunna lösa problemen. Så där handlar det ju om det förebyggande sociala arbetet. Och det är långsiktigt. Det är inte lika mycket att man kan liksom posa och visa krafttag mot gängen. Men jag tror faktiskt att det är det som är den allra viktigaste lösningen för att komma till bukt med det här. Att unga helt enkelt behöver känna att de har en plats i samhället. De har en framtidstro. De har vuxna i sin närhet som lyssnar och stöttar dem. Får man det på plats, då tror jag att vi drastiskt kommer minska antalet som känner att ge sig in i gängkriminaliteten, att det är en rimlig väg framåt.
Och hur rent praktiskt och faktiskt då ska man gå tillväga för att de ska komma in i en sån här gemenskap och känna det här då?
Ja, men det handlar ju om att börja tidigt med det, och vi tycker att man faktiskt redan i förskolan ska börja med det här arbetet. Inte kanske att vi ser den utvecklade gängkriminaliteten för barn i förskolan, men att många gånger kan ju de vuxna i förskolan se varningstecken väldigt tidigt. Att här verkar det inte riktigt stå rätt till hos den här familjen. Barnen kommer väldigt hungriga eller med väldigt smuttiga eller helt fel kläder. Eller vad det nu kan vara som man ser att här verkar inte riktigt funka så bra. Och då tycker vi att då ska man ha ett sån tät samverkan så att de informerar socialtjänsten och man kan bjuda in till ett samtal och få hjälp. Och förutom att det är bra för barnen ju tidigare insatser man har, så tror vi också att det är lättare att få acceptans hos föräldrarna med en tidig insats. Att det inte blir ett sort fiendeskap, att nu kommer socialtjänsten här och ska ta mina barn och nu vill jag bara hålla så mycket avstånd som möjligt. Utan går man in tidigt och säger, hej, du verkar ha det tufft att få ihop vardagen. Finns det något vi kan hjälpa till med? Då tror vi att man kan få mer av den här viktiga alliansen som kan bli där vuxna då kan jobba som ett team tillsammans med socialtjänsten och kanske ta emot olika sorters stöd som kan behövas. Så det är den biten. Tidiga insatser, bra samverkan mellan olika delar av kommunen, bostadsbolag, polis, allting sånt. Sen i övrigt så handlar det om att vi stöttar föreningslivet på ett bra sätt. Att det är en viktig sammanhang för många unga. Och att vi ser till att det till exempel att avgifter inte skenar iväg i olika sporter eller i kulturskolan, utan att det är låga trösklar även för de som inte har föräldrar med mycket pengar. Sen såklart är det också, alltså för äldre ungdomar så handlar det om större frågor också, om till exempel arbetsmarknaden i stort. Och det är väl, det finns ju saker vi kan göra här i kommunen, men det är framförallt kanske en riksfråga. Alltså hur arbetsmarknaden, hur arbetslösheten är och hur ekonomin går och sådär.
Mm. Och sen slutligen då ska vi komma till er paradgren, antar jag, miljön. För vi har ju varit inne på det, men det kanske är någonting ytterligare du vill säga där.
Ja men absolut. Det stämmer, det är ju vår hjärtefråga. Vi har ju tre huvudfrågor som vi går till val på. Det är att skydda mer av den underbara naturen i Tyresö. Det är att satsa på en klimatomställning, framförallt av transporterna. Och det här förebyggande sociala arbetet som vi just pratade om. Men om jag börjar då med skydda Tyresös natur. Så för det första så behövs det ju för oss människor. Det är ju många som har valt att stanna i Tyresö eller som är flyttat till Tyresö på grund av den underbara naturen vi har. Vi är många som gillar att vandra eller åka skridskor eller skidor eller klättra eller vad vi gör i naturen. Och då måste vi skydda den mot exploatering. När vi pratar om var man ska bygga så tycker vi att man ska undvika att bygga på de här mest värdefulla naturmarkerna och grönområdena. Vi tycker också att man definitivt behöver bilda ett naturreservat i Barnsjöskogen. Det var ju planerat när vi var med och styrde långt gånget, men det stoppade ju styret med Moderaterna och Socialdemokraterna. Och vi har ju dessutom sett att de bildade något som så kallat friluftsområde, vilket betyder noll i juridisk mening. Det är inget skydd alls. Men när man ser kartan av det här nya friluftsområden jämfört med det gamla planerade naturreservatet så är det jag tror det var 5-6 olika delar i utkanten som är bortplockade. Här ser vi att här finns det absolut en stor risk att man tänker att men här kanske man skulle kunna exploatera. Jag tror inte att man kommer slå upp liksom stora höghus exakt vid Barnsjöstranden imorgon. Men det är en stor risk att man börjar liksom nagga steg för steg för steg. Så har ju skett i många grönområden i Stockholmsregionen. Att över decennierna så har man till slut inte så mycket kvar. Så där behövs ett naturreservat.
Men du, samtidigt så vet ju jag att det finns en del andra kommuner som... Alltså man tar i så förbannat att man ska göra ett naturreservat. Så att sen efter några år så kommer man på att här skulle vi behöva lägga en förskola. Eller här behöver vi ha en parkering. Alltså att man kanske, ibland kanske kan vara bra att lämna liksom 20 meter närmast vägen eller något sånt där. Alltså man tar i så himla mycket. Och vi har ju idag väldigt mycket skyddad mark här i Tyresö. Jag tror vi ligger någonstans på 43% eller något sånt där. Så vi tillhör ju liksom topp 10 kommunerna i landet vad det gäller sånt. Alltså kan man ändå... Man kanske också kan liksom skydda det på annat sätt, tänker jag.
Ja, men jag förstår tanken. Ja, alltså... Det viktiga är att få till det här skyddet. Och skulle vi vara i en förhandling med andra partier och andra föreslår att vi ska ha någon viss sånt här... spara några tiotals meter. Det är klart vi kan diskutera det. Ja, och det är klart det finns en risk att man kan tycka att här kanske vi tog i lite extra, här kanske vi skulle behöva en mark för en förskola. Men jag tror att risken är väldigt mycket större att man inte har ett skydd och det blir en exploatering och man tänker, ja men den här lilla biten, det här är bara några hektar, här kan vi bygga lite fler småhus eller någonting. Och sen så går tiden och sen märker man efter 3 decennier att oj, det var inte så mycket kvar. Jag tror att den risken är större.
Mm.
Sen förutom Barnsjöskogen så tycker vi att man ska biotopsskydda Amaryllisparken efter att man upptäckte att det finns framförallt väldigt mycket fladdermöss där som är skyddsvärda. Vi tycker också att man ska ha ett marint naturreservat.
Då måste jag fråga, vad betyder att man biotopskyddar? Vad innebär det då?
Ja, men det är en sorts nyare form av miljöskydd. Det är oftast inte ett lika stort område som ett naturreservat. Det här är ju en ganska liten yta det handlar om. Så det är ett alternativ till ett naturreservat. Så en mindre yta kan man säga. Ja, och förutom att skydda naturen i Tyresö så behöver vi ju verkligen ta itu med klimatfrågan. Och här är det ju utsläppen från transporterna som är den stora utmaningen i Tyresö. Och för att minska de utsläppen så handlar det dels om att elektrifiera bilar och lastbilar och annat. Men det räcker inte för att minska utsläppen tillräckligt snabbt. Och även en elbil har ju en miljöpåverkan och tar upp plats och sådär. Så förutom det så måste vi också ställa om en hel del av biltrafiken till gång- och cykel- och kollektivtrafik. Och det går inte för alla överallt, men en hel del av resorna skulle kunna göras på det sättet. Bara vi gör det mer attraktivt och skapar mer sammanhängande gåbanor, cykelnät som hänger ihop, kollektivtrafik som förbättras. Vi behöver till exempel verkligen få till de här snabbbusslinjerna, expressbusslinjerna som planeras in till centrala Stockholm där ju många Tyresö bor och jobbar. På sikt så är vi också positiva till spårburen trafik, men det ligger ju inte runt hörnet i tid sådär. En storsatsning på klimatomställning av transporterna är verkligen nödvändigt också.
Och bussarna, men det ligger ju framförallt på regionen, eller hur? Eller kan man som kommun göra någonting där?
Det absolut så ligger framförallt på regionen, och mycket insatser som behövs ligger ju i den mån det är kommuner som ska göra, bygga om gator och sådär, så kanske det är Stockholms stad till exempel som ska göra det. Men det finns ju en hel del. Ja, men till senast där så byggdes ju ett busskörfält vid Skrubba. Det var visserligen på Stockholms stadsmark, men det är ett sånt exempel på där vi kanske behöver göra motsvarande inom Tyresös mark för att de här nya bussarna ska komma fram. Då behöver ju kommunen vara på fötterna där och vara konstruktiva och se till att det händer. Längs Gudebroleden så planeras ju också för busskörfält, och då är det Trafikverket som gör det. Så där behöver det också kommunen vara väldigt samarbetsvilliga. Men annars så handlar det absolut om att trycka på och samarbeta med andra kommuner och med regionen för att få det på plats.
Mm. Jag tänkte vi ska prata lite grann om kommunens ekonomi. I början på 2020-talet så låg ju resultatet på runt 200 miljoner, och man har ju ett överskottsmål vad jag förstår. 2024 dippade resultatet till 14,4. 2025 tror jag att resultatet handlar någonstans runt 70 miljoner. Känner du igen den siffran?
Kan inte i huvudet, men du har säkert rätt.
Ja, nej, någonstans där i alla fall. Mm. Men samtidigt så hör man ju då styret uttrycka stor oro för kommunens ekonomi. Att det är kärva tider, och inte minst beroende på stora investeringar som har gjorts och som är på gång. Vad tänker ni kring ekonomin, alltså kopplat till kommunalskatten?
Mm. Nej, men vi tycker i grunden att kommunalskatten ligger på en bra nivå. Vi går inte till val på att varken höja eller sänka. Sen är det såklart en fråga man får diskutera med andra partier, följa hur ekonomin utvecklar sig, och såklart vad andra partiers ingångar är om vi skulle vara med och bilda ett styre. Så det är inget sådär, det är inget skarpt löfte om att skatten aldrig kommer att ändras om vi är med och styr, men vår ingång är att behålla den som den är idag. Ja, jag känner ju till att styret ofta pratar om att det är väldigt ekonomiskt kärva tider, men jag tycker inte riktigt att den bilden stämmer. Det är klart att totalt i ekonomin i Sverige har vi lågkonjunktur, vi har hög arbetslöshet och energikris med Irankriget och allting. Men kommunen har gjort stora överskott flera år i rad. Och vi kunde se senast, visserligen fanns det utmaningar, till exempel att socialtjänsten drog över mycket för att det var många unga som behövde olika insatser. Men totalt sett så tycker vi att det finns ett utrymme för att kunna göra investeringar och satsningar. Och vi ser att det händer ganska lite från styrets sidan. Alltså det är ganska få ärenden och nya reformer de lägger fram. Men jag funderar på, ja, kanske är det så att de har lite svårt att komma överens om en väg framåt, snarare än att det helt saknas pengar.
Mm. För när man tittar på kommunalskatten som är i Tyresö, 31,83, och när man säger kommunalskatt så är det ju egentligen inklusive regionens skatt också.
Mm.
Och här i Stockholm så ligger ju regionskatten ganska högt, mycket beroende på att vi också har en väldigt hög service, tänker jag, inte minst inom sjukvård och även kollektivtrafik och så. Men vi Tyresö då ligger ju, om man tittar i Stockholms län, så ligger vi ändå bland den handfull kommuner som har högst kommunalskatt. Några till exempel Botkyrka, Södertälje, Nykvarn, Norrtälje. Ja, det är några som ligger högre. Och jag kan ju tänka att Botkyrka och Södertälje, de ska vi absolut inte jämföra oss med. Nu ligger de också lite en bra bit över oss. Men ändå, alltså våra närkommuner, Huddinge och Haninge har ju sänkt på sistone och sådär. Borde det inte finnas lite utrymme för att ändå sänka kommunalskatten? För jag tänker att det drabbar ju liksom alla. Alltså kommunalskatten är ju en platsskatt, så alla drabbas ju av den.
Ja, men absolut. Ja, men jag förstår det perspektivet. Precis som du säger så är det en platt skatt. Alla får med att betala oavsett om man är undersköterska eller vd. Men som man har kunnat höra i det här programmet tidigare så vill vi från Miljöpartiet göra satsningar och investeringar på flera områden. Ja, men på skolan som jag nämnt, men också en hel del vi vill göra för miljön, för klimatet, förebyggande socialt arbete. Och det är inte gratis. Det är såklart att en hel del av det vi vill göra kostar pengar. Och att få ihop det samtidigt som man gör stora skattesänkningar, det blir ju svårt. Och då får man ju lite välja väg där. Ska man liksom sänka ambitionerna och inte ta vårt ansvar för klimatkrisen, för krisen för biologisk mångfald, ja, då kan man säkert sänka skatten. Men det är inte vår väg. Och vi tror ju dessutom att i längden så är det något som skapar en bättre ekonomi och kan sänka kostnaderna. Alltså, framförallt kanske om vi ser på det förebyggande sociala arbetet, att ta väl lite större kostnader för det nu, så kan vi undvika miljonkostnader för att unga behöver skickas på olika hem och insatser och sådär. Eller om vi satsar mer på till exempel gång- och cykel- och kollektivtrafik och vi får människor att röra sig mer i vardagen, så tror vi att på sikt så håller sig människor friskare längre och att vi har lägre kostnader för vård och omsorg och sådär. Så nej, vi prioriterar liksom framtidsinvesteringar framför sänkt skatt.
Mm. Ja, slutligen då. Om det skulle gå riktigt bra för er i valet nu då, och ni skulle få möjlighet att komma till styre då, vilka är era huvudkandidater som ni skulle vilja regera tillsammans med?
Ja, vi är ju beredda att samarbeta brett med olika partier. Det vi säger här och det vi säger i många kommuner är ju att vi är beredda att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Så det är ju vår linje. Sen så får man ju se, alltså för det första, om vi kan ha möjlighet att sitta med i styre, såklart. Men om det finns en möjlighet, då får vi ju se. Dels, vad får vi igenom från våra viktigaste frågor? Och hur blir helheten? Alltså, när de andra partierna får igenom sitt, vilket alternativ tycker vi är bäst? Men så där får man ju se i en förhandling efter valet, helt enkelt. Och i olika kommuner så har ju vi styrt åt olika håll. På riksnivå så är det ju en skillnad. Alltså där säger vi tydligt att det är liksom Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och så, som är vår statsministerkandidat. Och där upplever vi att Moderaterna har ju gått liksom långt åt högerhållet på riksnivå. Att det skulle vara ganska svårt att få ihop ett styre där. Men på kommunal nivå, det är klart att det finns vissa delar hos partier som vi står närmare och vissa där det står längre ifrån. Men på kommunal nivå så är det också lite annorlunda. Det är inte alltid lika ideologiskt färgat. Det är lite mer pragmatiskt. Det blir lite mer beroende på personer, vilka personer man tycker är lämpliga, vilka man kommer överens med och sådär.
Mm. Ja, det är väl ganska tydligt på lokal nivå att personkemin kan vara väldigt viktig.
Ja, men verkligen, verkligen.
Mm. Ja, men sakfrågorna är viktigare än liksom exakt vilka som ni skulle kunna tänka er hoppa i säng med då.
Ja, exakt. Så är det. Det är en bra sammanfattning. Det är sakfrågorna, hur det blir för Tyresöborna och för kommande generationer och för naturen. Det är det som är det viktigaste för oss. Vi vill samarbeta med alla som är beredda att göra något som vi tycker är vettigt, förutom Sverigedemokraterna.
Det får bli slutordet då, ifrån Björn Stenqvist.
Ja, tack så mycket.
Från Miljöpartiet. Och ni har lyssnat till Kvalet inför valet. Och jag som sitter här i Tyresö Radions studio, jag heter Katarina Johansson Nyman.